Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Inte din morsa, podden ni älskar att älska.
Jag tänkte, vad ska hon säga nu? Hon har fått solsting. Jag och Anita hade någon vild diskussion om det där, att jag sa så här: gud, den här månen som var i slutet av förra veckan, jag blev liksom helt förtrollad av den. Jag ville åka mot den som i sagorna, jag ville liksom ta renar och åka mot den. Och hon var så här: Ja, skyll på det du, det är månen. Och hon tror inte alls på något sånt.
Jag fick ju uppleva den här månen, inklusive ett kometregn, med vår älskade Sofia, som ju definitivt tror på sånt här. Alltså, hon var high on love, och att det här var också the age of Aquarius. Typ att man går in i Vattumannen. Det var så här Vattumannen måne.
Ja, men den var helt magisk.
Nej, men den var ju liksom helt otrolig. Och grejen är den att det är så underbart att få vara med människor som är så där. Alltså bara självklart. Ja, men du fattar.
Ja, men jag fattar. Ja, men, jo, men det var som jag pratade med Frans om det där. För vi var på väg hem från Ninni och Christian. Och liksom, den bara ledde oss hela vägen hem. Att, så här, ja, men vi pratade om att vi från början gick upp ur sjön. För han frågade lite om vad den första människan åt och sådär. Ja, men vi pratade om fisk och hit och dit. Så här, ja, men, och eld, ja, men du vet, bla bla bla. Och då sa jag så här: det är klart att vi blir påverkade av allting som har med tid, vatten och måne. Eftersom vi, så här, vi liksom med 99,9% säkerhet kom upp ur havet. Liksom. Och det fattade ju till och med han, Anita.
Jag hade en annan andlig upplevelse här i helgen. Det var jag och 4 barn som var i Uppsala. I Uppsala högar. Du vet vad Uppsala högar är?
Ja.
Konungagravar. Det är liksom, det är vikingakänsla. Det är vikingskänsla, inte minst. Mina söner har ju varit svårt besatta faktiskt. Efter min rekommendation så började de kolla på Vikings. Och är ju därefter då, ja, svårt besatta av vikingatiden. Jag bara säger det så här, alla som vill vad ska man säga, intressera sina barn för historia, snälla bara slå på Vikings. För att Igor började ju sen tillverka, vet att han gjorde som så här slutprojekt och fick då ett A i träslöjd, för att han plötsligt ville börja göra så här vikinga träslöjd. Alltså, förstår du? Ja. Det gav Viking har givit goda effekter på så många sätt i allas våra liv. Jag har fått med dem på så här, typ att åka och titta på stavkyrkor och Uppsala högar. Alla var eld och lågor. Nej, men liksom, väldigt kul. Och sen fick jag ju A i både, inte i historia, det fick jag tyvärr inte, men i träslöjd, där han tillverkade som ett slutprojekt en vikingastol. Som är, alltså, den är helt otrolig. Men där var vi, och det som var speciellt och väldigt så härligt med Uppsala högar, det är ju att min mammi, hon kan ju verkligen göra sig påmind på massor med olika sätt. Och hon har ju, det har ju varit inne på här i podden förut, att hon efter hennes död så är jag så fullständigt övertygad om att det finns någonting annat.
Mm.
För att hon har liksom, ja men hon har hälsat på olika sätt. Och nu gjorde hon det när vi var där. För vi alla känner bara så här, det här är ju en mormors utflykt. Men det vi också, det var som att hon liksom, när vi får mormors utflykter, det är samtliga gånger när vi har varit uppe på det fjäll tillsammans med barnen och Micke, och där vi spridde hennes aska, så ordnar hon till exempel, du vet, liksom majestätiskt väder.
Ja.
Det händer ju inte särskilt ofta på sommaren i Åre. Om ni har tittat väderleksrapporten i Åre så regnar det ju liksom så här 99% av all tid där uppe och är liksom vidrigt väder. Men just precis den där dagen när vi har gått upp dit så har det ju varit liksom, du vet, ja men sånt här väder. Ja, som det väldigt sällan är där. Att det är vindstilla högst uppe på en fjälltopp. Att man kan så här sitta där uppe i flera timmar och bara, man liksom så här njuta. Och sen också så här, har hon ju tagit plats i en vit ren. En stor så här älg, alltså vad heter det? Rentjur.
Mm.
Som, jag menar, jag har vistats i Jämtlandsfjällen i liksom, ja, alla mina dagar. Så mycket. Och aldrig sett liksom vita rentjurar komma springandes 3 meter ifrån en. Högst uppe på Vällestes topp.
Uppsala slätten typ.
Ja, men det händer inte att de kommer så nära, och det händer inte. Och senast när vi var, så var vi i julas i Åre och åkte skidor. Då fick vi också en sån här helt sjuk majestätisk skidtur. För det brukar också vara ganska dåligt. Alltså, nyår i Åre är mysigt, men det är inte så bra skidåkning. Man kommer väldigt sällan högst upp på fjället och det liksom blåser för mycket. Och det oftast är stängt i högzon. Men där var det öppet och där kommer den här jävla vita renen igen.
Nej.
Jo, nej men sådana grejer. Men nu var vi då i Uppsala.
Och nu sa den hej.
Nu sa den hej och snackade. Nej, det gjorde det inte. Men det som hände när vi var i Uppsala nu, det var att hon förde oss in i någon liten konstig, nej men, kyrka. Den heter Uppsala gamla kyrka. Den är väl inte så konstig generellt. Men vi går in och tänder ljus. Och så tänder vi ljus för mormor. Men då visade det sig att Martin Lönnebo, som då, alltså min mamma var ju liksom intresserad av all möjlig typ av andlig shit, om man sammanfattar det så. Frälsarkransen, det är ju en så här meditation som biskopen då, Martin Lönnebo, som var, ja men han var en så här framträdande svensk biskop som gjorde typ som ett litet radband. Du har säkert sett människor som har den här på sig.
Det är liksom, ja, jag vet.
Mm. Det är ett böneband. Mm. Ett så här modernt böneband med pärlor i olika färger som man då kan. Och mamma var väldigt inspirerad av det här. Och hon hade ett sånt här på sig. Och hon hade liksom, hon gick massa olika vandringar. Och det var meditationer kring det här armbandet. Och hon var liksom inspirerad av honom. Och då kom vi in i den här kyrkan, då visade det sig att det liksom är hans typ alltså hela den här kyrkan är starkt förknippad med den här frälsarkransen i alla fall.
Mm.
Och där fanns det ju då små frälsarkranser och barnen var liksom helt uppfyllda av den här, vilket också är så här ganska konstigt när jag tänker på det, att alla dessa barn då ska bli så här, helt plötsligt vilja köpa frälsarkransar. Alltså du vet, nej men det var så, det här kanske inte låter så himla.
Nej, jo,
magic, men det var liksom, och det var så här, det var en sån jävla fin dag och hon var där och det var så länge sedan som hon var med.
Mm.
Alltså jag tolkar det som att hon har liksom gått upp i någon slags evighet och inte så intresserad av livet på jorden. Men jag har liksom ganska starkt bett om att så här, snälla, kan vi inte få träffa dig lite mer här? Nu får du komma tillbaka. Nu får du liksom, jag träffar henne aldrig i drömmarna längre. Och hon kommer väldigt sällan ner i djur så här, som hon gjorde i början. Och nu bara kände jag, nu behöver vi det här. Och så kom hon liksom och gav oss det här. Och det är ofta så här, någon intuition och någon, när man bara blir sugen på att göra något och så bara är hon där och med liksom. Men det var en helt otrolig dag, så jag är väldigt hög på den känslan. Och sen kom ju då månen och hela den här veckan och det är bara liksom den här augustimånen. Alltså, jag måste säga att den här veckan, trots allt har varit helt ljuvlig på det sättet.
Jag håller med dig, men jag tycker det är så intressant, för jag har gått och tänkt på en intervju jag läste för några veckor sedan i tidningen Vi. Med Anke Lidén som var Aviciis mamma.
Ja.
Och då pratar hon just om drömmar, och jag drömmer ju så otroligt mycket när det blir såna här månader. Det är så här, jag vaknar på morgonen och så här, minns allting som man nästan aldrig gör längre. Liksom. Man minns ju bara riktigt konstiga drömmar. Men jag har verkligen drömt nu, vaknar på morgonen och så här, gud vad härligt att så här, få vara i drömvärlden, att inte allt är svart när man sover. Det blir liksom som ett extra liv nu när man har insett att livet är så himla kort liksom. Och då berättar hon att hennes syster då, Marianne, dog i en bussolycka när hon var 58. Det här var år 2000. Och hon skriver, det var Marianne som var så himla liksom ordentlig och typ gick aldrig mot rött och var så himla så här, noga med trafiken. Och det är liksom... Och då säger hon, så den som jag aldrig någonsin har oroat mig för att något sånt här skulle hända, så händer det liksom under, vad ska man säga, ändå osannolika omständigheter. Då känner hon så här, det känner ingenting till att oroa sig för någon överhuvudtaget. Allt kan hända. Det är liksom inte någon idé att ta ut det hemska i förskott. Eller hon säger så här i intervjun. En tid efter det att Marianne hade dött hade jag en fantastisk dröm. I den ligger jag på sjukhus, varför vet jag inte. Från sängen i salen tittar jag mot den öppna dörren och ser Marianne, den hälften bortvänd. Sen vrider hon sakta på huvudet mot mig och ler. Drömmen är glasklar. Hennes blick och värme liksom en hälsning om att allt är bra. Och hon säger att både hon och hennes man Claes drömmer ofta om Tim. Men... I Claes drömmar är Tim vuxen, glad och nära, och jag drömmer en Tim som liten pojke och utkanten som jag inte klarar av att se honom som den han nyss var. Och hon önskar så att hon ska kunna ha lite fler sådana drömmar där han verkar glad och verkar liksom, ja men, kommit till ro. Och det där kan jag också känna att jag vill liksom träffa både mamma och pappa i drömmen. Jag önskar det så mycket, men det har varit väldigt få drömmar där jag träffar dem. Jag har liksom inte drömt en enda gång om pappa som han gick bort. Och det är ändå februari förra året. Det är som att jag liksom... Jag tror inte att det är sant, tror jag. Förstår du?
Ja. Mm. Ja, det tror jag. Verkligen. Så kan det säkert vara.
Men jag vet inte.
Och sen, jag tror också att så här, du kommer ju... Jag drömde inte om mamma heller förrän ganska långt efteråt. Och då var det liksom så... För jag var också ganska rädd att jag skulle drömma om det som hade hänt. Att det liksom fanns så här förtvivlan. Du vet, drömma mardrömmar om det liksom. Så det är jag så jävla tacksam över att jag slapp göra. Men däremot så vet jag ju sen när jag väl drömde om henne, så var det ju sån här... Nej, men helt fantastiska drömmar. Som att hon bara var vid liv. Alltså precis som att allt var som vanligt. Du vet, rätt såhär vardagssituationer. Där man bara såhär... Inget såhär, vad gör du här? Utan bara som att såhär... Hon var liksom bara helt självklar där. Så jag är tacksam för det. Och jag tror säkert att du kommer få träffa honom. Men det är liksom bara en fråga om tid. Och sen märker jag också någonting med drömmar. Att, och det är inte bara någonting som jag tror, utan det är så att om man sover för lite, alltså för få timmar, då prioriterar kroppen djupsömn för att vi liksom, så REM-sömnen är så här bonus. Man måste verkligen upp i så här 8 timmars sömn för att få de där. Det är ju det jag märker nu också, varför man drömmer så mycket på sommaren, för att man så här ligger och drar sig och så somnar man om och så ligger man så en timme på morgonen och bara har så helt sjuka drömmar typ.
Ja, jag tycker det är härligt, jag älskar
jag
det.
Jag älskar det också, alltså jag älskar när man bara vaknar upp och så här, har varit med i en helt annan värld typ.
Men det är en väldigt fin intervju, och det blir väldigt tydligt också att de väldigt tidigt märkte att han funderade över livets mening. När han var 5 år, då hörde hon, Anki, hon sett sin pappa då. Pappa var ingenting. Och jag menar, det kanske man kan fråga när man är 5. Jag tycker Francis är otroligt avancerad i sina frågor. Och det handlar allt om så här, har du sexat med pappa en gång? Och liksom så blev det alla vi, eller det är liksom fler gånger? Det tyckte han ju sen.
Det är rimligt ändå att fråga. Ja, det är viktiga grejer.
Ja, viktiga grejer alltså.
Eller hur?
Ja, men till så här... vad skulle du, det är mycket så här, fem frågor sen, bara, fem frågor. Jag bara, okej.
Okay. Jag fick ju smaka lite på det där när vi var på Rhodos.
Nej, men han är väldigt intressant alltså. Han,
så kul ändå.
Ja.
Han är en liten journalist, han är en liten tintin person.
Ja, jag menar, han är mycket intresserad av det här med kärlek.
Ja.
Och liksom, om man säger, ja, han frågade om du fick liksom hångla med någon annan då. Om du får välja, liksom, man får hela tiden välja vem man vill helst i hela världen typ. Ja, ah, du sa, förutom Papatias då. Det sägs, ja, ah, men det var en kille som jag liksom pussades med typ. När jag var i Alperna för massa år sedan så här, när jag inte var ihop med din pappa. Och hans pussar var, ja, men ring honom då. Jag var såhär, okej, okay. Tycker du pappa och jag inte pussar så mycket? När man tyckte så här, om det var så ljuvligt, så här, vad väntar du på? Så här, life is short, typ. Ni är roliga. Alltså, vad frågar han dig om nu än?
Nej, men han frågade mig, det var mycket om kärlek.
Om du alltid hade varit kär i Micke, var det väl?
Ja, och om jag hade varit otrogen. Det är ändå avancerat. Inte på Tim-nivå. Tim är lite mer inne på existentiella frågor. Frasen är Dr. Love.
Ja, precis. Och han träffade nu sin tjej Alice efter en lång trånande sommar där de trodde att de skulle mötas då på Mallis, men vi missade varandra. Det har köpts presenter, provats klänningar. Nej, men du vet, det har skickats bilder och filmer och det måste vara rätt då när han liksom, när han ser stark. Det är mycket att han vill vara beskyddande. Och hon är ju bara liksom, hon har ju fyllt fem nu, så att nu tänkte han kanske att det kunde bli en puss på munnen, men han tycker att hon har varit för liten innan. Jag bara, fast du är ju själv fem, älskling. Nej, han tycker liksom inte att det känns rätt. Det är det här med samtycke och liksom, han är väldigt, det är väldigt mycket med det där och har ont i magen nu när han har mens och sådär och har du fortfarande mens, Frida? Mamma har ju så mycket mens typ. Nej, det är mycket, han vill liksom ha koll på det där och det tycker jag är ett föredöme. Ja, så gullig. Ja, och så träffades de då på förskolan i förrgår, för vi var där och hämtade lite grejer och då satt hon där liksom. Det var too much från båda, vi var tvungna att gå. Men sen igår så var han där och lekte då. Och det var fantastiskt. Och då berättade han för mig att han hade varit osäker under ett tag, liksom, var det rätt och sådär. Men sen så fick han en blå diamant av mig.
Uh-huh.
En sån här leksaksdiamant, du vet. Och då hade han tappat ut den och då hade hon tagit upp den och gett den till honom. Och sen dess är det liksom pure love. Det var något magiskt med den där och liksom, nu pirrar i magen och... Och igår så sa han, kom hem, så sa han så här, du får inte säga det här till någon. Jag bara, säger det i podden. Nu pussade vi på munnen.
Ja, pojken.
Pojken, så mycket kärlek så tidigt, så mycket känslor. Det är så fint, man får inte stänga in dem där. Jag är så glad att han pratade. Mina pojkar är så olika, vi pratade om det där innan, att man... Det är också så liksom läskigt då när Anke säger så här, gud, jag visste att han har mått dåligt och vi har gjort mycket, men jag trodde liksom inte, jag trodde aldrig han skulle ta sitt liv liksom. Jag trodde han skulle flytta hem och jobba med Max Martin och så här, ha en studio och, ja, men du vet.
Ja.
Och det är så mycket liksom med pojkisar som är så tabu att prata om. Och jag tänkte på det, jag läste om, vet du vem skådisen Jonah Hill är?
Ja.
Ja, men han har ju så här viktmobbats och liksom tagit bild på någon annan, surfat med mage och sen gått ner i vikt och bla bla bla. Och så bara skrev han så himla fint inlägg. Han sa så här, ni kan lägga av nu alla ni som tar paparazzi-bilder och sen så pratar om min vikt hit och dit. För jag bryr mig inte längre. Jag är liksom 39 år och fram till jag var 35 år så tog jag aldrig av mig t-shirten när jag badade. Men nu kan ni inte komma åt mig längre liksom. Och det här berättar jag för alla barn som är på badstränder och vid pooler och skäms över sina kroppar liksom. Ni är fantastiska. Det är så här, det gör ingenting hur man ser ut. Bada och ha kul. Och då blir jag så här, men gud, jag har ju aldrig haft ett barn med någon form av övervikt. Jag tänkte så här, en killkompis till mig under uppväxten, han var lite mullig och jag kommer ihåg att han aldrig tog av sig t-shirten. Och vi var så här, kom igen då, ex. Nu badade vi, varför har du t-shirt på dig? Liksom, vi förstod inte riktigt. Så här, det var en sån skam att han var så här kille och mullig. Det var liksom den största skammen.
Om andligheten toppade förra veckan så tycker jag att så här, det som inte toppar för mig och som jag tycker är ganska spännande ändå, det är när man under livets gång kan omvärdera upplevelser.
Ja.
Alltså jag har tänkt att jag haft en oproblematisk skolgång. Jag liksom... jag bara så här, men det var väl kul att gå i skolan typ.
Mm.
Men nu när det är dags för, och så här känner jag ju så här, alltid inför skolstart liksom, att så här, det är liksom det är någon slags dov känsla som lägrar sig, någon liten oro som börjar växa och en känsla av liksom att jag blir skör.
Mm.
Och Foxen, alltså alla mina pojkar börjar ju nytt nu. Foxen börjar ny förskola eller ny dagmamma. Det är pedagogisk omsorg, det är någon slags mellanting. Igor börjar gymnasiet och Lo börjar högstadiet. Så det är liksom som att det är så här dubbelt upp. Och jag försöker att inte priorisera på dem, för de har inte alls samma upplevelser som jag naturligtvis av liksom övergångar.
Nej.
Men just skolövergångar. Och det som slår mig då när jag är med, för nu är jag ju med i någon slags inskolningsmiljö, det är liksom hur jag kan se mig själv och hur utsatt man är som barn.
Mm.
Speciellt de här småbarnen som ska gå på en förskola och som ska gå på en skola. Och det som slog mig kanske mest, så här, du vet, man kommer in där, så det är liksom känslan så här, de kan inte gå därifrån.
Nej.
Om de inte tycker om det, eller om de känner sig utanför, eller om de känner ångest, eller om de känner sig missförstådda, eller liksom, utan de är ju så här förpassade dit. Alltså du har inget val som barn.
Nej. Att,
och det är ju samma sak med skolan, det är skolplikt, du måste vara där.
Mm.
Hur du än vantrivs så är det så här, ja, det enda man kan göra det är att försöka byta skolan, och hur, ärlighetens namn, så jävla stor skillnad är det inte på våra skolor, även om de här privata näringsidkare vill få oss att tro det. Det är ju ändå liksom så här, nej, men det är inte så jävla stor skillnad. Alltså jag har haft barn i så mycket olika skolor, det har varit allt ifrån liksom i övre medelklassområden till liksom där vi bor nu, där det verkligen är så här, ja, men supermix och så här, nej, men det är inte så jävla stor skillnad som man vill göra gällande. Och det är fortfarande så att alla barn får samma skolpeng. Så det kommer inte vara särskilt många fler personal. Och därmed sagt så är det så här, jag har nu omvärderat och kommit fram till att så här, jag hatade typ skolan.
Nej. Du hatade skolan.
Och jag har
skolan.
Upplevt att jag har varit ett barn som älskar. Alltså jag ska inte säga att jag älskade skolan, men jag tyckte det var helt okej. Det var,
ja, men jag fattar. Du,
jag
säger,
blev
du
inte hade... mobbad. Jag blev inte... Jag hade schyssta lärare. Men jag hade liksom, om jag får jämföra mitt liv nu med mig till skolan, så är jag liksom, och jag hoppas inte några små barn som lyssnar på det här, för det är rätt nedslående, men alltså, nej, det var den där ofriheten, den här ramen, det är så fängelselika att du så här, måste vara där.
Mm.
Det finns inget val, nej, man måste gå i skolan.
Mm.
Alltså det var något väldigt tungt över det där, tycker jag.
Okej, och hur,
kan du förstå lite vad jag menar?
Ja, men jag kan förstå vad du menar, men jag hör vad du säger. Jag var ju ett barn som älskade skolan.
Uh-huh.
Jag älskade att gå dit, jag kände mig fri, jag älskade liksom att vara med kompisar, jag älskade vägen dit, jag typ på sant ADHD-maner plockade upp små kryp jag träffade på vägen, ibland gick jag hem igen för jag tvungen att ta hand om det där lilla krypet. Det tyckte jag inte var något problem. Jag älskade mina fröknar, jag älskade att lära mig grejer, det fanns liksom ingen ångest kring skolan.
Nej.
Och sen liksom på gymnasiet och vidare, men det, själva skolgången har för mig varit väldigt liksom oproblematisk. Men
jag ska säga några fler grejer som jag tycker så här. Mm. Det var fult. Det var estetiskt jävligt fult i varenda skolmiljö som jag gick. Och jag har ändå gått i gamla vackra skolor, så kallade vackra skolor. Men liksom så här, det här påvra så här, liksom plastgolv, allting ska vara liksom så här praktiskt, det ska torkas av, till att de här toaletterna som man kommer in med så här lysrörsbelysning och någon har så här tejpat upp någon inplastad teckning för att det ska vara någonting som känns lite kul och lustfyllt liksom.
Ja, helvete, det där är jag inte bortskämd alltså.
Ja, men det är dämpade alltså det är, nej, men det är så fult i skolmiljö, så det är också en sån anledning. Jag skulle nog ha varit ganska bra som lärare. Jag tror nog att jag hade tyckt att det var, skulle vara en ganska så här, ja, men underbart, det kan jag känna när jag liksom är. Men bara att behöva vistas i den här miljön, jag skulle inte stå ut en skuld.
Nej. Jag gick ju då i Kvickentorpsskolan i Farsta som blev vald till Sveriges sämsta högstadieskola.
Ja.
Och också den fulaste. Du vet, en sån här DDR-byggnad. En sån här 70-talare där allting skulle vara smidigt. In, ut, bara någon extra gympasal. Ingenting. Det liksom fanns ingenting för...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tonande i. Det fanns ingenting som kändes så här. Det där kändes lite som i Rom, att de hade satt en rolig detalj. Det som de liksom inflivade folk med, det var att man hade då en vad heter det, ett så här skolcafé där man kunde så här boffa socker. Vidare till första gymnasium, lite bättre, men ändå inte någon top notch skola vad gäller så här det visuella. Men jag hittade mina egna vägar. Jag gick inte tur i vår rektor som älskade mer mitt liv. Och sa så här, vet du, nu måste jag och Frida och Lillåsa göra en revy. Han bara, revy? Okej, feel free, så här, ni får ledigt. Och det var ju liksom, det var ju inte standardmässigt att tjejerna i första ring skulle säga, okej, det där har jag förstått att det ska vara liksom åldershierarki eller hierarki överhuvudtaget. Det har jag liksom, den har jag aldrig riktigt förstått ju. Att man ska hålla sig i ledet. Så jag har ju alltid så här startat fotbollslag, startat körer, satt upp musikaler, sjungit. Alltså, inte för att det kanske har varit så himla bra, men för att jag har kunnat liksom. Men det är ju väldigt få förunnat. Min syster till exempel, hon hatade att gå i skolan.
Jag försöker ändå förstå det här för att liksom det här med fotbollslag och körer och, alltså för mig var ju liksom allt som var utanför skolan 1000 gånger roligare.
Mm,
jag hos hästarna, vad hade jag mer för så här fritidsstress? Liksom, hänga med kompisar, vara på gården, gå och dansa. Alltså, det fanns så jävla mycket som var jätteroligt. Men just så här, skolan och den miljö, att du ska så här, sitta rätt upp och ner i de här klassrummen. Du ska liksom äta den här påvra maten. Du ska vara i den här ganska estetiskt vidriga miljön.
Mm.
Och sen så här, när det är gympa, då är det också så här... Nej, men gud, vem är det som har bestämt att gympa ska vara... Att du ska springa runt efter en boll, alternativt jogga runt det här spåret. Jag kommer säga att vi kör uppvärmning nu en kvart runt det här fula spåret på en sån här svensk fotbollsplan i november, du vet, när det bara... Nej men, fy fan. Framförallt min högstadietid. Vidrig. Mellanstadietid. Alltså lågstadiet var väl okej. Det var inte alls samma känsla. Men högstadiet var ju helt fruktansvärt vidrigt. Jag kan inte komma ihåg en enda lärare som gjorde intryck på mig. Förutom Lille var vide Dunfalk, en helt knasig som biologilärare som vi hade. Men nej,
jag
liksom, förstår jag menar. Och jag bara tänker så här, Det här är fucking ingen skam för Sverige. Vi betalar jättemycket skatt. Varför kan man inte säga, det är inte direkt dyrt att göra det vackert?
Nej, jag vet. Men jag tror också att det har lite med alltså det har ju väldigt mycket vem man är att göra. Men jag kände väldigt tidigt att jag inte klarade av den där miljön där dels det var fult och dels det var inspirationslöst. Jag tror att därför jag liksom satt igång så himla mycket grejer hela tiden. Att säga, nu måste vi ha det här och nu måste det vara det och nu hittar vi på det här hit och dit. För att jag, det är väldigt svårt för mig att liksom, och gud, nu låter vi som bortskämda jävla brats, men Jag tycker att jag kan skapa mysiga miljöer var jag än är. Och liksom det är en förmåga jag har, precis som du har. Jag kan skapa mysigt och kärleksfullt och hit och dit och hem. Men på vissa ställen har jag liksom inte lyckats. Och det har varit de här, den gången när jag bott i såna här cementkolosser. Då har jag på riktigt gått in i portuppgången och så här fått ta sats för att gå in och säga, nu är mamma hemma, nu blir livet härligt. Jag blev så påverkad av att bo så. Där alla energier stängs in, allt är bara liksom skapt för att det ska vara funktionellt.
Jag gillar inte att säga att vi är bortskämda, för att liksom, det finns ju massor, alltså varför har vi annars arkitekter? Varför har vi annars liksom en hel vetenskap som ägnas åt att försöka förstå vad vi människor mår bäst av att vara kring rent estetiskt? Det är klart att vi påverkas av det. Jag vill ändå bara sammanfattningsvis säga att, alltså så här, det kanske var tid att säga att jag hatade skolan, för det gjorde jag inte. Det är inte svartvitt. Det var vissa element av skolan som jag tyckte var nice, men jag har i alla fall kommit fram till att så här, och jag tror att det har att göra med att jag vågar vara ärligare mot mig själv. Alltså den här bit ihop mentaliteten som jag själv har drivit mig själv med väldigt länge, att så här, man får bara uthärda och allt kan inte vara nice liksom. Men om jag ska så här, på djupet gå in i hur jag faktiskt upplevde det, så var det liksom en känsla av så här, någon typ av utsatthet. Och det kan jag se liksom, folk börjar nu på en liten förskola där det är 20 barn och 4 fröknar. Det är ganska personaltätt.
Ja, det kan man inte säga.
Och ändå så är det ju omöjligt för det är 5 barn per vuxen.
Mm.
Det kommer alltid vara någon liten rackare där som inte känner sig sedd eller hörd.
Mm. Mm.
Alltså det säger ju sig självt på något sätt. Att det är svårt att tillgodose alla. Precis som att jag själv har svårt att tillgodose när jag har alla mina 4 barn hemma.
Ja, så gud, liksom, ja.
Alla kommer behöva kompromissa om utrymmet. Och det kommer alltid vara delar av deras själar som liksom inte får 100% i näring. Och det behöver inte vara hela jävla världen, tänker jag. Men någonstans är det ändå så här ganska brutalt när de börjar i. Jag kommer ihåg så här, när de bestämde sig för att skippa att 6-åringarna skulle gå på förskola och börja på dagis istället. Det var ju bara en ekonomisk det var insparade slantar. Och så dolde man det i att, ja, men 6-åringarna behöver faktiskt lära sig. Men det handlar ju om att de går upp i skola, så de har ju då färre pedagoger. Och sen så kan man acceptera en helt annan typ av miljö för de här 6-åringarna än om de hade fått gå kvar på förskolan. Det är liksom, vi kan inte lura oss själv till att det är bättre för dem i en förskoleklass.
Nej, det håller jag verkligen med om. Och jag känner att liksom, Frans hade inte haft några problem att stanna ett år till på förskolan. Men jag tycker att det här är så svårt. För mitt ex gick ju på Waldorf och liksom hatade varje sekund. Och typ, nej men, hans ögon blixtrar på ett osunt sätt när man säger träkloss eller Waldorf. Jag bara, okej, de ska alltså ha så här teknikjunk vid så här 3 månaders ålder. Det var så här, nej, det här ska inte bli något bakåtsträvande barn som äter spagettipumpa, förlåt. Men han var så här, han tyckte att det liksom, det hade inte alls passat honom. Men sen har jag liksom goda vänner vars barn går Waldorfskolor och säger så här, nej, men det hade inte gått annars. För de där lärarna ser sina jobb som sina livskall.
Mm.
Och vill skapa magiska miljöer som inte är fyrkantiga. Så att, liksom, det är så himla beroende på hur man är som person och vilket system man passar in i. Men det som slår mig så himla mycket, Frassi började skolan i förmiddag, så det hade gjort så fint med ballonger och det var orkester och jada jada, underbart. Men alltså, ingenting har ju hänt sen jag själv gick i första klass. Jag bara tänker så här, det måste finnas något nytt, något jag kan ta på, något som känns lite fräscht och nytt och modernt. Så bara, den svenska skolan är ju så statisk, den kommunala svenska skolan, så att det är helt jävla otroligt. Det är klart att det så här skapas friskolor och att det blir det som händer, det som har hänt, att folk tjänar massa pengar på skyddsskolor också. Det finns såklart bra friskolor för att det är så jävla statiskt. Lär om, lär nytt, så här, ta in en ny frisk, ha liksom, ja, men, idésprutor, ha liksom, ja, men vad fan, gör någonting för att skapa den nya svenska skolan, för det är, liksom, det är inte bra som det är, så är det bara.
Någonting måste ju i alla fall ske, tänker jag. Och det är klart att det händer massa. Så jag tror att det är massa lärare nu som kan känna sig besvikna att vi vet ingenting om skolans värld och, liksom, och vi ska inte uttala oss. Och det kanske vi inte ska. Men jag vill ändå liksom bara referera till det enda, det jag tycker ändå har varit intressant under det här året, det är att jag så här, man tänker att man ska bli mera, vad ska man säga, hårdhudad med åren. Men jag blir nästan mer, jag kommer liksom närmare och närmare mitt inre barn. Att jag kan verkligen se liksom hur utsatt jag var och hur viktigt det är att vi liksom, nej, men jag känner på så här, jag vill gärna betala lite mer skatt för att det ska bli en ännu bättre skola.
För fasen.
Jag blir galen när jag ser så här att det ska ADHD-testas barn ute i förorten liksom tvångsmässigt, och de ska språktestas och allt vad de blå partierna liksom håller på med, galna utspel nu.
Snack om att gräva sin egen grav.
Ja, men det är så här, nej, men snälla liksom, bara låt oss bara satsa på skolan, för det har liksom visat sig i studie på studie att så här, den svenska skolan som vi en gång i tiden hade, som var för det första var en stat och inte kommunal, det vill säga staten finansierade varenda jävla skola, så oberoende i vilket område, vilken kommun man bodde, så var det liksom hög standard. Mm. Och det här vittnar liksom många, bland annat min svärmor som jag jobbat som lärare ända sedan, ja, 70-talet liksom, att hon sa det, men det är en sån skillnad på när skolan var statlig jämfört med när den blev kommunal.
Okay.
Nej, men det går inte att jämföra budgetmässigt, och liksom, det var också att det fanns en så här mycket jämnare standard, och då fanns det ju väldigt få privata skolor också förstås.
Mm.
Ja, hon tycker det i alla fall. Det här är ju en evig diskussion liksom, men det är klart att jag tycker ju att det är galet att man får göra vinst på liksom skolor. Det är ju klart att pengarna ska återinvesteras i eleverna och i barnen på alla tänkbara möjliga sätt. Även estetiken kan vara en viktig del av att göra livet nice faktiskt, måste jag säga. Att man ska vistas där hela dagarna. Vem vill sitta i en så här vedervärdigt ful miljö?
Nej, det vill ingen.
Vem vill det? Nej, och det är samma sak på så här ålderdomshem och på sjukhus. Vem fan vill ligga och liksom vara dödssjuk i en miljö som ser ut som att så här, hej, kom och hjälp mig. Alltså det är bara så otroligt fult.
Jag ska att fråga Bobbo och Frasse när de kommer, eller när jag ska hämta dem nu. För Åstenskolan är ju väldigt fin, tycker jag. Så här murrigt och bibliotek. Och, ja, men en vacker, klassisk, gammal byggnad. Liksom. Men jag ska se om de har tänkt på det, liksom, vad de tycker.
Gör det. Spännande. Den här podden är sponsrad av Studieförbundet Vuxenskolan.
Ja!
Jag har ju jobbat med Studieförbundet Vuxenskolan här under hela pandemin. De var oerhört snabba med att digitalisera sina kurser.
Mm.
Så jag har hållit flertal kurser om medberoende i Studieförbundet Vuxenskolans regi digitalt. Och det har varit så fantastiskt. Alltså Studieförbundet Vuxenskolan är ju en gammal, gedigen, ska jag säga, organisation som startade faktiskt med att kvinnor träffades för att lära sig mer och diskutera aktuella samhällsfrågor. Syjuntor, handarbete och så vidare. Och där möttes man för att diskutera då samhällsaktuella ämnen. Man bjöd hem sina väninnor till sitt hem och lärde av varandra. Och det här blev så småningom då Studieförbundet Vuxenskolan, som erbjuder alltså kurser, fördjupande kunskaper om allt möjligt. Nu har de satsat på digitala kurser om just hälsa i höst. Det är profilerade, erfarna ledare. Jag är en av dem. Min kurs om medberoende drar igång den 6 oktober och det är en lunchkurs. Under 1,5 timme så ska jag lära er allt jag kan om medberoende.
Det finns en rad andra helt fantastiska kurser om stresshantering, antiinflammatorisk kost eller bildterapi. Det är jag sjukt nyfiken på.
Det här är så himla bra tycker jag. Just för om man bor kanske lite utanför stan, om man har småbarn, om man har svårt att komma iväg. Och sen så, nu har det blivit en helt annan grej att folk jobbar mycket mer hemifrån. Och jag tycker att det är så himla fint, måste jag säga, med Studieförbundet Vuxenskolan. För att det finns inget bättre än att kunna sitta med andra människor, kvinnor eller män eller båda, och peppa varandra att lära sig något nytt. Det finns någon otrolig styrka i det, tycker jag.
Verkligen.
En livsgnista i det. Man liksom... Man bara lever upp.
Så härligt. Så gå in på www.sv.se och botanisera bland deras enorma kursutbud. Och som sagt, jag slår ett slag för deras digitala kurser som är helt fenomenala. Du kan sitta hemifrån och bilda dig. Det kan liksom inte bli bättre. Våran kompis Margita, hennes kille la upp... en bild på en kvinna som håller ett plakat där det står så här: "Journalism is printing what someone else does not want printed. Everything else is public relations." Och det här var då George Orwell som tydligen har skrivit. Och det där fick mig liksom att få lite dåligt samvete, för att jag kände att så här, i själ och hjärta så är jag journalist. Och hur mycket ägnar jag mig åt nyss nämnda citat? Att printa, säga eller berätta om det där som andra människor helst inte vill att man ska berätta. Inte särskilt mycket. Och hur mycket berättar jag om allt som folk vill ha berättat om sig, det vill säga bygga varumärken och bygga andras egon och bygga och bygga och bygga. Ganska mycket. Och då kände jag mig plötsligt mycket sturskare och modigare och stoltare över att vi vågade kritisera Shama Persson. Shama Persson är ju en influencer, en offentlig person som har skrivit en bok som heter Kantstött men väldigt värdefull. Och det vi då gjorde i, hon driver också en podd på tidningen Må bra. Hon har varit öppen med att hon har haft återkommande depressioner, och hon har också varit öppen med att hon är alkoholist och har levt nyktert. För några månader sedan så gick hon ut på sina sociala medier och berättade att hon minsann hade börjat dricka vin igen och slutat gå i 12-stegsprogram. Och det här har vi då i en podd tagit upp och diskuterat. Är det här klokt som influencer att göra så här? Och jag drog också paralleller till min egen uppväxt och varför jag själv blev hyfsat emotionell av det här. Och fixa varningskänslor, alltså så här PTSD-känslor liksom, när personer som har beroendeproblematik plötsligt vill okeja att börja använda igen eller bruka, att man liksom är så här, men jag är inte alls och så vidare. Det skapar oss, inte bara mig utan många som är anhöriga. Jag har faktiskt fått många DMs om det här. Att säga, tack för att du tog upp det här. Tack för att ni pratade om det här. För det är inte bara jag som känner sig, utan det är många. Men det som har hänt sen, det är ju att Shama har gått bananas. Alltså hon har verkligen blivit upprörd. Hon tycker att vi i den podden, när vi diskuterade det här, har gjort det på ett... vad är det hon säger? Alltså hon tycker att vi är... liksom att man pratar inte över huvudet om någon, utan hon hade gärna velat att vi pratade med henne, det vill säga bjöd in henne i podden. Och då vill jag bara säga att så här, det är inte, apropå det här citatet som jag inledde, det är inte en allmän rättighet att vara med i vår podd bara för att man vill det. Det är faktiskt inte det.
Nej, det var inte en engångsföreteelse som vi var så här, skulle racka ner på. Vi pratade om det på grund av egna erfarenheter och evidensbaserat också, att så här, det är väldigt svårt att så här, lyckas med det konstverket, att ha varit beroende av någonting och sen kunna dricka eller knarka eller spela lite grann. Det är väldigt få som har klarat av det. Det finns säkert, det ska liksom inte så här,
Ja, men alltså, vi tog ju också upp att Cissi Wallin gjorde ju ungefär samma. Alltså hon gick ut med att hon var alkis och gick i grupp och sådär. Och sen ville hon inte vara det längre. Och det är möjligt att hon inte var det. Och då tänker jag så här, för att vara schysst mot sin följarskara. Och det var ju mer det vi var inne på. Då kanske man får annonsera det så här. Hörrni, jag har liksom gjort tillsammans med expertis en annan bedömning av mitt själsliga tillstånd. Så det var inte kanske var beroende som var min främsta. Mm. Jag är inte liksom beroende. Ni behöver inte vara oroliga här. Jag kommer inte
bakomliggande förklaring till beslutet. Men,
utan jag har liksom haft andra orsaker till att jag har druckit eller använt överdrivet på än just ett beroende. För så kan det också vara. Det var vi tydliga med. Men hon har i alla fall blivit väldigt upprörd över det här. Hon tycker att vi är oförskämda som pratar om henne.
Osysterliga.
Inte med henne. Att vi är osysterliga. Mm. Och hon har inte kunnat släppa det här heller. Vi sa att så här, men du kanske kan vara med i podden. Men vi känner lite grann så här. Hon är så arg nu så jag tror inte att vi kommer kunna ha ett bra samtal. Jag tycker inte riktigt att det är liksom heller en sån podd. Vi har väldigt sällan gäster i den här podden. Och jag kände också så här när jag läste det här citatet. Att nej, vi måste kunna diskutera människor. Och jag har också blivit fegare och fegare med åren. För jag orkar inte med att ha den här typen av konflikter.
Drev,
alltså en människa som så här, hakar upp sig på detaljer. Och som inte kan se så här. Alltså nej, jag har också lyssnat
till jag har ju fått min beskärda del senaste åren. Nu är väl också ganska bränd, måste jag säga.
Du är bränd efter år med Lille Lördag när ni har diskuterat saker.
Mm.
Och det senaste var att hon la upp själv ett citat då, där hon ville liksom pika dig och mig att så här, great minds discuss ideas. Small people typ talk about people. Alltså det var någonting sånt där.
Mm, mm.
Att så här, hon skulle skamma oss till att tycka att vi liksom är... Vi är småaktiga som diskuterar person liksom, och inte idéer. Men det känner jag bara så här. Nej. Aha, ska vi inte kritisera Jimmy Åkesson då heller? Utan vi ska bara kritisera fascismen generellt i svepande ordalag. Nej, utan är man offentlig person som står upp för väldigt starka idéer och också håller på i så här självhjälpsbranschen och skriver böcker om det, då får man vara beredd att nagelfaras. Det gäller också oss.
Ja.
Om, liksom, har man kritik att rikta mot oss, go ahead. Det är liksom lite priset man får betala om man har starka åsikter och vill saluföra frälsning, läkning, vad det nu än månde vara. Dels så har man ett jättestort ansvar och dessutom tycker jag att man bara liksom i egenskap av förebild måste tåla granskning. Så är det.
Ja, och jag är den första att säga tuppen jag på att det inte är särskilt roligt när andra vrider och vänder lite på vad man har tagit för beslut eller har för åsikter hit och dit. Och det gör ont och det kan vara jobbigt, men samtidigt så är det så här, ja, det är en del av spelets regler och det kan vara jobbigt och ibland blir den orättvis liksom skammad eller under MeToo var det så här, det spelade ingen roll vad man gjorde, det blev ju ändå, vad man än sa så var ju det inte liksom feministiskt, och det tyckte jag var, tog jävligt hårt på mig, jag var liksom helt utmattad i slut. Men det här handlar ju om att vi i egenskap av att vi ändå är någorlunda kunniga kring det här ämnet pratar om att det, liksom, det finns en fara i att få det att framstå lite som så här, hoppsan hejsan, jag kom bara på att jag är nog inte det. Så, men då tänker jag, Shama, vi har liksom ingenting emot dig och du och jag har haft korrespondens och liksom, jag försöker vara så trevlig och liksom systerlig som möjligt. Men en liten uppmaning bara, du kanske ska skriva lite bakomliggande om, kanske lite djupare om varför du har tagit det här beslutet och vilka som har hjälpt dig att ta det här beslutet. Eftersom du ändå är en stark röst i samhället och då har man också ett ansvar. Och det har man inte alltid liksom lyckats leva upp till.
Men... Och generellt väldigt ganska väldigt kloka åsikter.
Ja, ja, det är ingenting emot Shamas åsikter.
Nej, det vill vi också vara tydliga med det.
Älskar hennes också modellagentur över 50. Du är ju mycket för kroppspositivism och kvinnor över 50. Det måste jag säga nu när jag själv är över 50. Tack för det, Shama. Men just det här så tycker vi kanske att... Ja, kanske inte ja, var så
det,
genomtänkt.
Det skulle behövas.
Det var bara det.
Och det var bara det. Och du, det är liksom, det är inget krig här.
Nej.
Och jag är också så här, jag känner generellt också att så här, du kanske också ska ta ansvar över det, Shama. För du verkar ändå lyssna på podden.
Ja.
Att det är liksom ingenting att kriga om.
Vi har inte satt igång ett krig.
Nej, det har vi inte.
Försvara texten, försvara ordet och var modig. Annars är det bara en liten lort. Var inte så att Lingen sa.
Ja, kära lyssnare. Vi ska avrunda denna podd. Förhoppningsvis nästa vecka kommer vi få tillträde till våran älskade studio igen. Och komma tillbaka till det klanderfria, krispiga ljud.
Han har suttit på golvet. Det är som träsmak i ärslet. Ja, puss och kram. Tack för att ni lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.